29 juli 95. Moderatledaren Carl Bildt sitter på två stolar.
Det handlade inte bara om utrikespolitik när Carl Bildt höll sitt traditionella sommartal i Grisslehamn idag. Han dömde ut Socialdemokraterna som politisk kraft och tillskrev Moderaterna framtidsvisionerna. Ändå kom det mesta att handla om Bildts internationella fredsmäklaruppdrag.
To get 30,000 men out.
Carl Bildt möter pressen. Den svenska inrikespolitiken klaras snabbt av. Socialdemokraterna döms ut. Partiet är slut som politisk kraft, konstaterar Bildt innan Bosnienfrågan tar överhand. Och en titt på Bildts almanacka visar att Sverige nu ligger långt borta. Förra veckan Genève, London, Neapel, Sarajevo och Split. Och nästa vecka blir det Bonn, Paris och Washington. Är då inte Carl Bildt snart vid en punkt där han måste välja mellan jobbet som fredsmäklare eller moderat partiledare?
Hade detta varit så att vi hade stått inför ett val om 2 veckor, eller 3 veckor, så hade det varit en alldeles uppenbart omöjlig position. Det är ganska självklart att det inte hade gått. Nu är vi inte i den situationen, utan nu är vi i en annan situation. Och då tror jag att det går till och med mycket bra.
Det finns ju röster inom partiet som säger att det tar väldigt mycket kraft där inom det moderata partiet.
Ja, jag tror att det jag har mött inom partiet är väl snarare stöd och uppskattning. Men en och annan finns det säkert. Men jag har inte mött dem än i alla fall.
Men du ser inget problem idag att förena de båda rollerna?
Nej, inte idag.
Socialdemokraterna tvingas nu ständigt ompröva sin politik då verkligheten tränger på, sa Bildt i sitt tal. Arbetslösheten minskar inte när skatterna höjs. Men samtidigt får Socialdemokraterna idag beröm av Skandia-chefen Björn Wolrath för en lyckad ekonomisk politik. Hur förklarar Bildt detta?
Näringslivet tycker nu inte det, utan näringslivet tycker ju faktiskt att man ska genomföra en politik som ligger mycket i linje med det som jag talar om. Har varit utomordentligt kritisk mot skattehöjningar, utomordentligt kritisk mot arbetsrätten, utomordentligt kritisk mot bristen på tillväxtpolitik.
Huvudfrågan, det borgerliga regeringsalternativet, berördes inte i talet idag.
Ja, vi har borgerliga idéer som är de ledande, som är de drivande och som är de som alla övertygar om är de som Sverige behöver. Sen om du menar, har vi något konkret alternativ parlamentariskt just nu? Nej, det har vi ju inte, därför har vi inget riksdagsval just nu. Skulle vi haft ett riksdagsval framför oss så hade den situationen sett annorlunda ut. Nu har vi 3 år till nästa riksdagsval. Vi har 3 år att formulera den politiska debatten och formulera det politiska alternativet.
I USA har en kullagerfabrik som ägs av SKF Göteborg stängts av den
29 juli 95. Tippa 8 av de 30 målrikaste matcherna och kamma hem 40 miljoner.
Och så till avdelningen spel och dobbel och kittlande drömmar. För idag satsade vi svenskar nästan 95 miljoner kronor på en dröm. Landets tipsombud hade rekordomsättning när alla som hoppas bli ekonomiskt oberoende var ute efter måltipsets jackpot.
Jag står ju folk utanför butiken redan i 8:30 och vill komma och spela på måltipset. Så att det var full rull precis hela dagen. Full rulle.
Aldrig tidigare har det satsat så mycket på en spelomgång i Sverige. Inte mindre än 37 miljoner enkelrader finns nu lagrade hos Tipstjänst. Och eftersom man bara kan kombinera 8 kryss på 5 852 925 set när det är 30 matcher, så borde väl någon få 8 rätt, kan man tycka. Men så enkelt är det inte. Tipstjänst har redan i eftermiddag hittat kombinationer som inte är spelade. Det kan alltså bli jackpot igen. Och alla är inte medvetna om vilken enorm tur man måste ha.
Många är medvetna, men inte alla. Många är medvetna.
En del vägrar att förstå kanske.
Ja, för det där med statistik är inte roligt längre.
Hur mycket har ni ökat omsättningen idag?
Jag har 62 517 kronor och 50 öre på måltipset den här veckan.
Och det?
Det är 6-7 gånger så mycket som jag brukar ha.
25 miljarder spelar vi för varje år. Mer än vi ska betala i medlemsavgift till EU. Men vad gör man då om man plötsligt vinner tiotals miljoner?
Ja, barncancerfonden eller något liknande, det är nog det.
Känns det?
Ja, det är det mest motiverande tycker jag.
En trivsam, trevlig restaurang där jag inte skulle behöva ha 16-18 timmars närvaro, utan jag kunde ha anställda för att kunna göra det på ett vettigt sätt.
Ett lite bekvämare liv.
Tack.
Ja, tänk att få göra just det där man drömt om.
Ja.
den tanken som fanns i min skalle var grodor. Och det sa jag till min fru också den där natten jag fick lördagen. Att vad jag skulle vilja göra det är att förverkliga den drömmen jag hade att publicera en grodbok.
En lördagkväll 1989 fick Gert veta att han vunnit 1 miljon kronor på jokern. Han jobbade som guide här i Hornborgasjön och miljonen gjorde det plötsligt möjligt att förverkliga hans allra högsta dröm. En grodbok och en kassett med grodkonserter.
Och så kan jag stå mitt i bland dem. Jag har grodor runt benen.
Den 31 juli 1995. Inbördeskriget i Bosnien vänder. Kroater attackerar.
När kriget i före detta Jugoslavien började för 4 år sedan så var det serberna som tog initiativet. Men nu har alltså Kroatien rustat sin armé och också skaffat tunga vapen.
Det var när Franjo Tudjman kom till makten i Kroatiens första demokratiska flerpartival sedan andra världskriget. Och Kroatien utropade sig som en självständig stat. Det var det som fick de första skotten att avlossas i den del av kriget som utspelades i Kroatien. Det var sensommaren 91 som serberna i Kroatien med hjälp av den jugoslaviska armén inledde ett angreppskrig. För att, som de sa, försvara den serbiska minoriteten i Kroatien. Serberna utgjorde 12% av befolkningen och kände sig hotade av kroatiska nationalister som följde Hitlertidens ostasja traditioner. Då bland annat 10 000-tals serber mördades i fascismens namn. Inom några månader hade serberna tagit en tredjedel av Kroatiens territorium. Staden Vukovar blev en symbol för nederlaget för de dåligt beväpnade kroatiska styrkorna. Vukovar smulade sönder till ruiner av serbiskt artilleri. Men den kroatiske presidenten Franjo Tudjman lovade sitt folk att återta de förlorade områdena. FN-soldater placerades ut vid de nya gränserna och frös de serbiska erövringarna. Men i en blixtattack i maj i år tog de nu välbeväpnade kroaterna tillbaka området kring Okučani. Och kroaterna ökar nu också trycket mot serbfästet Knin. President Tudjman har stärkt sin ställning genom att visa tänderna på slagfältet och genom att hålla den inhemska oppositionen kort.
50 000 svenskar köpte hennes bok Balkan Express som handlar om kriget och i höst ges romanen Marmorhud ut på svenska. Och hon är ytterst kritisk mot landets president Tudjman och hans HDZ-parti.
I think because this government rules pretty much in a one party manner as we were ruled before by communists, there is no so much difference. For example, if you would like to be, I don't know, in any high position, managerial position, on all levels, from school to the bank or to the enterprise or something, you have to be the member of the leading party. I personally think, but this is I think it's a radical opinion, that unless Serbs are defeated and it means with the ground troops, because there is no way to defeat them, you know. Airplanes are not enough. So unless they are military defeated, there won't be a real peace.
Henrik Samuelsson och Tonci Persson för Rapport i Sovenjak, Kroatien. Hon finner inspiration för en ny bok.
And of course, it was only logical to see what has happened in life.
Varje idrottsgren i världen har sin högste potentat, så också idrotten i form av friidrotts-VM i Göteborg under augusti 95. De höga herrarna får man inte kritisera. 31 juli 95.
Friidrottens högste chef, Primo Nebbiolo heter han, blev så ledsen när TV2s Britt-Marie Mattsson ställde frågor om mutor och om korruption att han nu funderar på att åka hem ifrån Göteborgs VM. Och den svenska VM-kommittén kallade idag till presskonferens där man uppmanade journalisterna att vara snälla mot Nebbiolo.
Han var oerhört ledsen och kände att han helst av allt skulle vilja åka hem.
Får man ställa alla typer av frågor till dig?
Ja.
Men inte till Nebbiolo?
Ja, det är inte fråga om att ni inte får ställa frågor, men...
Det var i samband med en intervju med Britt-Marie Mattsson för Nattcafé som Nebbiolo blev mäkta upprörd. Intervjun avbröts av Nebbiolos presschef när frågorna började handla om korruption och mutanklagelser. Nebbiolo reste sig och gick. Presskonferensen idag till Nebbiolos försvar formades till ett märkligt skådespel där press och media skulle talas till rätta av den svenska VM-ledningen.
Vi har inte sagt att vi inte ska skriva, men ni kan ju i alla fall vara lite, i vissa stycken, lite mer försiktiga med att till exempel tala om maffia och mutor.
Bara för att han är en gäst kan man blunda för saker och ting.
Självklart. Finns det faktauppgifter så får du givetvis ställa de frågorna. Det kan jag inte säga. Det är inte jag som ska svara på de frågorna.
Men uppenbarligen fick ju inte Britt-Marie Mattsson att ställa frågorna ens igår.
Ja, jag vet, jag var inte med. Jag vet inte alls vad som hände.
Går det inte att förklara det för Nebbiolo att detta är normal svensk journalistisk behandling?
Det har vi förklarat för honom. Jag var ett par timmar uppe i hans svit och pratade om det här. Och i flera tillfällen hade han tårar i ögonen. Han var mycket, mycket ledsen. Det som hade hänt. Han säger att inget land har han blivit så illa behandlad av pressen som i Sverige. Jag tycker vi ska ta emot gäster på ett bättre sätt. Tack för mig.
Ja.
Juli 1995. En svår fråga. Är jorden judisk eller palestinsk?
Den israeliska armén tvingade idag bort 600 judiska bosättare som ockuperat en bergstopp utanför Betlehem på den ockuperade Västbanken. Detta i protest mot Israels fredsförhandlingar med palestinierna. Aktionen idag är bara en försmak av vad som kan ske när Israel börjar dra sig tillbaka från Västbanken i enlighet med fredsavtalet. De här religiösa bosättarna ser den ockuperade jorden som en del av det bibliska Israel, och därför vägrar också religiösa soldater nu att delta i det militära tillbakadragandet. De religiösa soldaternas vägran att lyda order hotar nu att spränga den judiska nationen inifrån.
De religiösa judiska bosättarna revolterar nu öppet mot sin regering och demonstrerar våldsamt mot planerna på ett militärt tillbakadragande från delar av den ockuperade Västbanken. Men allvarligast är att de mest inflytelserika rabbinerna nu beslutat att det är rätt att vägra lyda order. Dels när armén ska lämna baser på Västbanken, dels om bosättare på ockuperat område ska tvångsevakueras av armén som en del i en fredsuppgörelse med palestinierna. Rabbinerna sätter religiös lag över demokratin.
No democracy will ever justify immoral acts. There's nothing more immoral than uprooting a people from their homes.
Rabbinerna uppmanar alltså till ordervägran, vilket regeringen rabbin ser som högförräderi. Soldat kan ställas mot soldat. De värnpliktiga religiösa sionisterna tvingas välja mellan Guds och staten Israels lag.
סך הכל אנחנו צבא אחד, וזה עצם זה שעם מפורד ועם לא מאוחד זה כבר בעיה, אבל צריך לדעת שהתורה וגם יש עקרונות שאי אפשר...
Religiösa sionister gör sin värnplikt under 5 år mot normalt 3 genom att de varvar militärtjänstgöringen med studier i de heliga skrifterna. De unga männen studerar och diskuterar detaljer i Toran, Moseböckerna och de skriftlärdas tolkningar genom årtusendena. De religiösa sionisterna ser Israels segrar på slagfältet som bevis på att Messias ankomst är nära. Därför betraktar de återlämnande av ockuperad jord som hädelse. Böckerna ger sällan entydiga svar på frågor om etik och moral. Diskussionen är en del av judendomens dynamik. I komplicerade frågor dömer rabbinerna vad som är rätt och orätt, oavsett om man då bryter mot den världsliga lagen.
Jews during 2000 years of exile were ready to go to jail and worse than that and not transgress the laws of our Bible and oral law. We certainly will not transgress these laws in our own independent country.
De religiösa värnpliktiga kommer att vägra delta i avvecklingen av militärbaser på ockuperad mark. För dem är den ockuperade Västbanken helig jord, en del av det bibliska Israel, given till det judiska folket av Gud.
הוא נתן אותה לעם ישראל, ועם ישראל שומר על הארץ הזאת כמו שהוא שומר על כל דבר אחר, ולכן נסו לרשום ממשלה.
Jean-Marc Silbering på Västbanken.
Första augusti 91. Bosnien.
God kväll. Vi ska börja med uppgifter vi fick alldeles nyss om att NATO nu, som det heter, med alla medel ska försvara de återstående så kallade fredade zonerna i Bosnien. Förutom Gorazde gäller detta Bihać, Tuzla och Sarajevo. Och NATOs generalsekreterare kom med beskedet efter ett möte ikväll med försvarsalliansens ambassadörer i Bryssel.
The North Atlantic Council has reviewed the work of the NATO military authorities on how our planning for Gorazde can be applied to these three other safe areas. We have been particularly concerned by the very serious situation in Bihać. The Council has today approved the necessary planning to deter attacks by any party, I stress, by any party, on the safe areas of Bihać, Tuzla and Sarajevo. As in the case already with Gorazde, our planning will ensure that military preparations, which are judged to represent a direct threat to the UN safe areas or direct attacks upon them, will be met with the firm and rapid response of NATO's air power.
Ja, riskerna för ett storkrig i det forna Jugoslavien tycks inte undanröjda. De senaste dagarnas offensiv från kroatiska styrkor mot serbiska fästen i västra Bosnien fortsatte även idag, vilket hejdat den serbiska attacken mot enklaven Bihać. Men detta innebär nu att trycket ökar på regeringen i Serbien att ge sig in i striderna, vilket skulle kunna leda till ett storkrig.
I think the danger of the military offensive is still there. We are watching the situation with great concern.
Idag fortsatte den kroatiska offensiven i Krajina. Och idag gick också Krajina-serberna till motattack. Med hjälp av flyg anfölls kroatiska styrkor på gränsen mellan Kroatien och Bosnien. Och nu är det inte muslimer som flyr. 20 000 serber beräknas vara på flykt undan den kroatiska offensiven. De senaste dagarnas framgångar har också gjort att den serbiska framryckningen mot Bihać har hejdats. Men risken finns nu att president Milosevic i Belgrad väljer att gå in i kriget och sända reguljära trupper till Bihać och Krajina. Det är ett sånt scenario som gör att kriget i ex-Jugoslavien kan komma att utvecklas till ett storkrig.
I början av augusti är det VM i friidrott i Göteborg. Vart går inkomsterna?
Ja, de stora pengarna från friidrotts-VM i Göteborg kommer inte att stanna i Sverige. De hamnar istället hos Internationella friidrottsförbundet och hos ett schweiziskt företag som verkställer kraven från de allt viktigare sponsorerna.
Tre dagar kvar till invigningen och Göteborg ser mer och mer ut som en enda stor reklampelare. Efter OS och fotbolls-VM är friidrotts-VM det största idrottsevenemanget i världen. Över 190 länder skickar deltagare till Ullevi, men minst lika stor roll spelar idag de internationella storföretag som betalar kalaset. De styr arrangemanget i detalj och det måste man acceptera, tycker de ansvariga i Göteborg.
Ja,
Man tvingas nog göra det. Och det kan man ju säga att det finns på samhällets och livets nästan alla områden idag. Va? Och vill man avskärma sig helt ifrån det, vilket man kan göra, då står man inte heller som arrangör för ett sånt här stort mästerskap. Och det gäller ju samma sak för exempelvis ett OS, om man nu diskuterar antingen i vinter eller sommar-OS. Så tror jag man måste acceptera att det handlar mycket om sponsorer och vad man kan göra för dem och så.
Det här är utsikten från Ullevis nya läktare. 61 miljoner kronor har den kostat att bygga för göteborgarna. Men kommunen räknar ändå med att VM ska gå med vinst för skattebetalarna i stan.
Ja, när du säger säker så är det klart att man ska vänta i så fall till den 14 augusti. Men för dagen så känner jag mig väldigt säker på att det ska bli ett bra och positivt arrangemang även ekonomiskt.
Men några miljoner plus för Göteborgs kommun är småpotatis jämfört med vad det internationella friidrottsförbundet drar in. Förbundet tar hand om sponsorpengar, tv-kontrakt och alla biljettintäkter. Och platserna är inte billiga. Från 200 till 1375 kronor per dag. Idag får man lägga upp ganska mycket för att få se 100-metersfinalen på söndag.
Tack så mycket. Hej då.
Jag har några kvar för 650 och uppåt där då. Så att det är de prislägena man får räkna med. Sen är det 875 som är nästa steg.
Medan de aktiva får 7000 kronor var och delar rum i VM-byn huserar toppledarna på lyxhotellet Sheraton. Detta lyxliv är möjligt tack vare kommersialiseringen av friidrotten under 80-talet. Förbundet drar in närmare 1 miljard kronor tack vare VM i Göteborg. Och då kan ordföranden Primo Nebbiolo ta in på kungasvitens 240 kvadratmeter. Men den stora delen av pengarna försvinner ifrån Göteborg.
Our income for 4 years is about almost $200 million. And we spend $200 million for athletics. So we don't make a profit at all. We receive money and we spend the money. We receive money through athletics and we spend the money for athletics. Maybe it's true that regarding Göteborg alone, we receive more from Göteborg than we spend to Göteborg. But we take the figure of Göteborg to promote athletics for 4 years.
Och tiotals miljoner kronor hamnar hos det schweiziska företaget ISL.
And we give to ISL the normal price of their work, what we call commission. And the rate of commission, it is sometimes something confidential, but we think this is normal. And this procedure is not only for athletics. If you speak about Olympic Games, it's the same procedure. If you speak about football, FIFA, FIBA, it's the same procedure. It's the same company even.
Det känns lite orättvist att det internationella förbundet och ISL till exempel tar så stor del av kakan.
Ja, du vet, den debatten det ska man ju klara långt innan. Så alla som söker VM vet att det är de här spelreglerna som gäller. Då är det inte mycket att gå och gräma och säga tänk om, utan det är realiteter som avgör det.
25 miljoner i överskott hoppas Svenska friidrottsförbundet på, och om kommersen i Göteborg ger de uppskattade 300 miljonerna till Göran Perssons kassakista i form av ökade momsintäkter, det får vi se efter den 14 augusti. Då är VM över.
Första augusti 95. Irak.
Imorgon är det 5 år sedan Irak invaderade sitt grannland Kuwait vid Persiska viken. Och trots stora umbäranden för befolkningen är FNs ekonomiska sanktioner som infördes mot Irak i samband med invasionen fortfarande kvar. Nu finns det dock en del som tyder på att sanktionerna kan komma att hävas inom kort.
En Bagdad-förort 1995, 4 år efter Gulfkriget och införandet av sanktionerna. Idag är stadsdelen liksom resten av Irak ett sargat och miserabelt landskap. Och de värst drabbade är barnen. 2,5 miljoner irakiska barn lider idag av undernäring. Och hälsosituationen försämras för var dag.
We start to face big problems, major troubles regarding the pediatric care here in Iraq in general and in this hospital especially. We start to develop a severe shortage of medicines and medical equipment, which reflect on our medical care for our children.
Visserligen är mat och mediciner undantagna sanktionerna, men omvärldens humanitära hjälp till Irak sjunker stadigt. Få länder vill nämligen förknippas med bistånd till Irak. Samtidigt har den irakiska regimen skurit ner matransonerna till hälften och inflationen är nu uppåt 600%. Därför är matköerna vid Röda Korsets kontor långa. Enligt Internationella Röda Korset är drygt 4 miljoner iraker i akut behov av mathjälp.
Way that the average Iraqi can buy the necessary food for his children.
Ensam måste hon försörja 8 barn. Hon är enka och har inga inkomster. Vore det inte för Röda Korset och snälla grannar hade hon och hennes familj gått under för länge sedan. Människor i Irak är desperata. Det har gått så långt att folk upprättat marknader för att sälja sina tillhörigheter för en bit mat. Trots den ökande misären i landet bygger och renoverar Saddam Hussein inte mindre än 39 palats. Alltså har sanktionerna inte drabbat Saddam eller hans anhängare.
Strax efter midnatt den 17 januari 1991. Den USA-ledda koalitionen inledde Operation Ökenstorm. Med massiva flyg- och robotangrepp skulle Irak tvingas till reträtt från Kuwait. Alla fredliga utvägar ansågs uttömda och sanktionerna och oljeembargot mot Irak fick inte önskad effekt. FNs säkerhetsråd hade beslutat att tillåta USA-koalitionen att använda alla nödvändiga medel mot Irak.
Now, the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force.
Det som följde var som en dramatisk följetong och visades på TV världen över. Kriget var lätt att förstå, en angripare och ett oskyldigt offer.
I would tell you that we probably have a more accurate picture of what's going on in Operation Desert Storm than I have ever had before in the early hours of a battle.
Den 2 augusti året innan hade Irak invaderat Kuwait. En våldsam och grym ockupation med syfte att göra Kuwait till Iraks 19:e provins. Kriget om Kuwait var över i slutet av februari 92. Efter 1,5 månads hårda strider mot en betydligt starkare motpart gav Husseins arméer upp kampen. Kuwaits oljerika öken brann. Bränderna lämnade ett ständigt dis över Kuwait City och gulröda flammor lyste upp den sotsvarta ökensanden.
Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met.
Men även om kriget på slagfältet var över fortsatte den psykologiska och ekonomiska krigföringen. Villkoret för att slippa sanktioner och oljeembargo var en omfattande irakisk nedrustning. Svensken Rolf Ekéus blev ledare för FNs Irakkommission och den mest hatade mannen i Irak. Hans uppgift att avväpna Hussein. FNs säkerhetsråd krävde att Irak skulle skrota sitt kärnkraftsprogram, sina långdistansmissiler, sina kemiska och biologiska massförstörelsevapen. Nu är alla vapenprogram utom det biologiska under kontroll. För bara en månad sedan medgav Irak för första gången att de producerat stora mängder biologiska vapen.
Our experience with Iraq, particularly in relation to their past programs, has been one of them only admitting what they think we know. And only retracting from that position and declaring more quantities or more progress in the face of evidence that we confront them with.
5 år efter invasionen i Kuwait har Saddam Hussein ännu inte uppfyllt alla FNs villkor. Men det ser nu ut som om ett av de sista villkoren snart kommer att uppfyllas.
I en studio i New York har vi nu med oss Rolf Ekéus, ambassadör och chef för FNs inspektionsgrupp om Irak. Rolf Ekéus, vad är det som återstår för att sanktionerna ska hävas nu?
Ja, när det gäller vapenfrågorna så återstår för Irak att ge en fullständig redovisning av sin produktion av biologiska vapen. Jag kommer att imorgon resa till Bagdad och irakiska regeringen har lovat att vid min ankomst överlämna en fullständig detaljerad redovisning av hur man har burit sig åt. Och sen får är det vår uppgift på FN-sidan att verifiera och kontrollera riktigheten i den deklarationen och först och främst se till att Irak inte har kvar några biologiska vapen som skulle kunna användas som hot mot grannarna i regionen.
Sverige, Göteborg, 4 augusti 95.
Tusen aktiva från 192 länder trimmar nu sina muskler för den förmodligen viktigaste tävlingen i livet. Turisterna kommer att göra av med 1,3 miljarder, övervakade av 1300 poliser. Det är hela 55 länder som sänder live, alltså direkt från Ullevi i Göteborg. Bara här på stadion har det dragits 10 mil kablar av olika slag. 3,5 miljarder människor världen runt kommer att se tävlingarna i tv.
Friidrotts-VM är stort. Det är själva verket ett jättejippo. En miljardaffär med stora intressen som gör att man får en känsla av att själva idrottsprestationerna hamnar lite i bakgrunden och bara blir ett slags dekoration i det hela. Om en stund så är Ullevis läktare fyllda med människor som har kommit hit för att se, ja, inte tävlande idrottsmän på banan utan bara invigning.
Ja, exakt klockan 9 smäller det. Mer än 3000 sångare, 800 folkdansare och nästan 500 buggande barn och spelmän. Ja, det ska bli svenskt. Svenskt så det förslår. Och varierat med en lång rad av de bästa svenska artisterna. Och så naturligtvis friidrottarnas entré och kungen. Ja, VM och kalaset kan börja.
Vad är det då ni i Göteborg förväntar er av den här kvällen, Lasse?
Äntligen, äntligen sätter det igång.
Tack så länge, Lasse Wellerborn.
Sverige, 4 augusti 95.
Den svenska exporten har ökat rekordartat under det första halvåret i år. Det visar nya siffror. Svenska företag har tagit marknadsandelar utomlands.
Bakom det kraftiga lyftet för svensk export ligger i första hand den lågt värderade svenska krona. Första halvåret i år ökade företagen sin försäljning till utlandet med häpnadsväckande 28%. Och det handlar inte om en tillfällig uppgång.
Vi tror på en fortsatt stark export beroende på att vi idag har en helt annan draghjälp internationellt. Konjunkturutvecklingen är positiv i omvärlden.
Utlänningarnas köphunger gör att inte minst verkstadsindustrin går så det knakar. Men eftersom den svarar för en ganska liten andel av sysselsättningen i Sverige så leder inte exporttriumferna till så många fler jobb. Finansministern har trots det skäl att glädjas. Det kraftiga exportlyftet är bra för svensk ekonomi.
Det kommer att få en positiv effekt på statens finanser. Exporterar vi mer så blir bytesbalansen också mer positiv och det kommer att förstärka balansen för Sveriges affärer och därmed förmodligen kanske också på sikt leda till att räntan går ner något.
På Stockholmsbörsen vände kurserna idag uppåt igen och generalindex steg med 0,5%. Mest omsatt aktie var Ericsson som gick upp med drygt 3%.
Den 6 augusti 1995.
God kväll. Ja, Kroatiens utrikesminister sa idag att de militära insatserna i Ukraina antagligen kan avslutas imorgon. Vägarna i Ukraina är nu blockerade av serber och andra på flykt undan kroaternas offensiv. Hur många människor som just nu flyr är omöjligt att säga. Men enligt vissa beräkningar kan det röra sig om 200 000 människor. Och Röda Korset varnar för en tragedi i stor skala. Den kroatiska ledningen har lovat att behandla alla civila väl. Men enligt uppgifter från de städer som kroaterna tagit har många civila dödats i striderna.
Kroatiska soldater firar segern i Krajina, där krajnaserbernas huvudstad Knin igår intogs. Och i Kroatiens huvudstad Zagreb pågick firandet hela natten. Och bland de som firade fanns Franjo Tudjman, Kroatiens president och den ansvarige för anfallet mot Ukraina. Och i morse fortsatte den kroatiska offensiven. Denna gång var målet Petrinja, en stad med 15 000 invånare. Och liksom när Knin intogs igår fann soldaterna en övergiven stad. Invånarna i Ukraina flyr undan den kroatiska offensiven i en ström som kanske är den största sedan kriget inleddes i det forna Jugoslavien för 4 år sedan och som riskerar att bli en ny mänsklig tragedi. Vägarna blockeras av människor som med sina tillhörigheter tar sin tillflykt mot säkerheten i det bosnisk-serbiskt kontrollerade Banja Luka, där också ett läger upprättas.
Until present, the ICRC stocks were intended to be able to cover emergency needs for approximately 40,000 people. Now, of course, what we are seeing now is that we might in the next days be faced with up to 200,000 people. And I think that scale is far beyond any of the present capacities of international organizations.
Augusti 1995.
Idag för 50 år sedan hände det ofattbara att en hel stad utplånades inom loppet av några minuter och 80 000 människor dog omedelbart. Vid årets slut hade 140 000 människor dött, men piloten som fällde atombomben över Hiroshima ångrar ingenting. Över hela världen högtidlighölls idag minnet av atombomben, men det blev lika mycket en manifestation mot Frankrikes kärnvapenprov i Mururoa.
I Hiroshima för evigt en symbol för att människan kan tillverka vapen med kraft att utplåna vår jord, mindes människorna offren för en ofattbar massdöd. Än idag, 50 år efter bomben, lever människor med skador efter strålningen. Också i Moskva, i en minneshögtid arrangerad av Greenpeace, ringde klockor för dem som brändes till döds av bomben. Men Hiroshima var inte nog för att avskräcka. Kina planerar nya provsprängningar och Frankrike har aviserat sprängningar i Mururoa i Stilla havet. Så den här dagen har varit en protestdag mot framförallt Frankrike. Från Auckland i Nya Zeeland seglade 18 båtar iväg med destination Mururoa, en manifestation mot Frankrike. På Sergels torg i Stockholm kunde man återuppleva 80-talets dramatiska sätt att demonstrera. liggande raklång på marken.
När någon säger ordet Hiroshima så tänker man på förödelse och liksom elände och hat.
Skräcken för ett nytt Hiroshima symboliserades av en kista svept med den franska flaggan i kampen att förhindra nya provsprängningar i Stilla havet.
Hiroshima is a historic fact, but today if again we have a nuclear war, it would be disastrous.
Och så vandrade ett svartklätt tåg iväg till franska ambassaden för att visa sin avsky.
Den 7 augusti 95, ex-Jugoslavien.
Carl Bildt fördöms som fredsmäklare av Kroatiens regering. Medlaren Carl Bildt är inte längre välkommen i Kroatiens huvudstad Zagreb. Kroatien vill inte längre ha med honom att göra. Ett besked som ses som en reaktion på Bildts uttalande i fredags om att de kroatiska ledarna gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser.
There does not seem to be a very great interest in negotiations in Zagreb today, and that I find highly regrettable and something which I think is going to be to the detriment of the long-term image and position of Croatia in Europe and the world.
Det var den kroatiska beskjutningen av Knin i förra veckan som Carl Bildt kritiserade i ovanligt hårda ordalag. Han kallade det för terrorattack och kallade det kroatiska agerandet för krigsförbrytelser. Idag säger den kroatiska regeringen upp allt samarbete med Carl Bildt.
Har du inte gått för långt i din kritik?
Nej, det har jag verkligen inte. Vi kan inte acceptera att artilleribeskjutning av Sarajevo eller av Knin eller av Zagreb eller av oskyldiga civila, vad det än är. Vi kan inte operera med en typ av moral för serber och en typ av moral för kroater. Vi har en typ av moral för europeer.
Det är Bildts norske medlarkollega Torvald Stoltenberg som skött förhandlingarna med kroaterna, medan Bildt samtalat med serber och andra parter. Men alla förhandlingar har nu brutit samman i takt med de kroatiska framgångarna på slagfältet.
Men måste inte du avgå för att få igång en förhandling igen?
Det finns liksom inga förhandlingar och ingen utsikt till förhandlingar rörande Kroatien och Ukraina-serberna överhuvudtaget med den politik som den kroatiska regeringen har slagit in på. Det är djupt beklagligt. Och just det här uttalandet av mig är bara tyvärr ytterligare ett tecken på det vi redan visste i den delen.
Hör för övrigt band 723 723 och romerska siffror 18 723 18. Den 7 augusti 95. Svenska bönder har inte lätt nu heller.
Det kan inte bli tal om att vare sig hälla ut mjölk eller slakta mjölkkor för att Sverige ska anpassa sig till EU:s mjölkkvoter. Det säger Lantbrukarnas riksförbunds nye ordförande Hans Jonsson. Bönderna ska mjölka på som vanligt och Sverige ska bli tuffare mot EU, säger han.
När de svenska mjölkbönderna fick sina första EU-kvoter blev det för många en chock. Man hade för många djur, riskerade för hög produktion och därmed dryga böter till Bryssel. Men nu säger den nya LRF-basen, som själv är spannmålsbonde utanför Mariestad, att det där, det är bara struntprat.
Ja, jag menar att det finns ingen anledning för oss att hälla ut mjölk. Mjölk är ett av de bästa livsmedel vi har och vi har en mycket framgångsrik export på gång. Så att vad det gäller nu, det är att se till så att inte produktionen sjunker ytterligare. Man måste komma ihåg att det är en biologisk näring. Man kan inte bara trycka på en knapp. Så att öka den kraftigt nu, det tror jag är alldeles för sent för det här mjölkåret som då går fram till 1 april nästa år. Utan vad det handlar om är att produktionen inte ska sjunka ytterligare.
Men är inte det här väldigt märkligt? LRF som då propagerade för medlemskap i EU väldigt kraftigt och intensivt. Och sen så säger du i princip här att vi kan strunta i den tilldelade kvoten ifrån EU.
Ja, men alltså utgångspunkten när det gäller EU-system, det måste ändå vara att det måste vara lättare att ändra ett byråkratiskt system än att ändra på en ko. Och vad jag säger är att under det här första övergångsåret, eftersom ingenting är klart, så är det omöjligt att straffa enskilda producenter. Utan vi måste begära utav EU att de ser milt på det här det första året, och därför måste vi se till så att mjölkproduktionen hålls uppe.
Debatten om mjölkkvoterna ser Hans Jonsson som ett exempel på svensk anpasslighet gentemot EU som man tror kan bli farlig.
Men det finns ju ingen som tror att italienarna skulle låta sig styra av ett byråkratiskt system på det sättet. Vi måste helt enkelt tuffa till oss lite grann. Och det är allvarligt gentemot Europeiska unionen. För att om vi fortsätter att tolka alla idiotiska regler till vår egen nackdel, då sätts ju hela EU-medlemskapet i fara.
August 1995. Ex-Jugoslavien.
God kväll. En av de största flyktingtragedierna i Europa sedan andra världskriget utspelar sig nu i före detta Jugoslavien. Det av Kroatien återerövrade Krajina töms nu i stort sett på folk. Minst 150 000, kanske så många som en kvarts miljon, är på flykt i 30 graders hetta medan de kroatiska segerherrarna skålar i champagne.
En oändlig ström av flyktingar väller nu fram på Bosniens vägar. Bönderna har lämnat sina djur och ägor. Det är 30 grader varmt när de flyr med sina traktorer och flakvagnar. Igår utsattes en del av flyktingarna för en attack och rester av fordon berättar om tragedin. Fortfarande är omkring 40 000 människor instängda i Krajina där en del strider fortfarande pågår. FN och Röda Korset delar ut bröd och vatten och skaffar drivmedel till de flyendes bilar och traktorer. Men det är en bitter skara som drar förbi. Många söker sig vidare mot det egentliga Serbien där de inte är särskilt välkomna. Där tycker man sig ha nog med egna problem.